då välkommen att fira gudstjänst med oss i Lugnås pingstförsamling. Idag ska vi få lyssna till predikan av Staffan Tranell. Och vi ska sjunga tillsammans med Henrik, Staffan och Hanna. Vid pianot sitter Olga och Anders hjälper till med tekniken. Jag som pratar nu heter Ann-Marie, det hör ni säkert. Nu ska vi sjunga tillsammans. Vi tar sång 94. Du som av kärlek varm. Som inledningsord läsa ifrån Paulus brev till Efesos. Och det är från andra kapitlet och vers 4 börjar vi på. Efesierbrevet 2 och vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså tänk om vi kunde förstå riktigt vad nåden innebär. Så villkorslöst. Inget beror på oss. Allting var förberett innan vi ens fanns till. innan vi hade en chans att prestera något för att förtjäna frälsningen. Allt är en gåva till oss. När vi får ta emot den står vi alla på samma nivå. Ingen får den för att den gjort något bra. Och ingen har gjort sånt som gör att man inte har möjlighet att få den. Vilken kärlek. Tanken svindlar verkligen. Och det finns så mycket i det här. Saker som vi kan ta del av redan här på jorden. Men också det som väntar oss när vi går över från det här tillståndet till nästa. När vi verkligen får se vad som förbereds för oss. Vi förstår av Bibelns symbolspråk att det kommer att bli något så fantastiskt. Det vill vi inte missa, eller hur? Så kommer vi till vers 10. Vi är skapade till goda gärningar i Kristus. Alltså kan vi inte bara säga att allt är nåd när vi tagit emot livet i Kristus. Jakob skriver i sitt brev i det andra kapitlet och från vers 14 att tro utan gärningar är död. Oj då. Men tänk att det står i den 10:e versen som vi läste förut att de goda gärningarna har Gud förberett för oss. Alltså kommer det kanske till oss som tankar och idéer som den heliga ande inspirerar oss med när vi ska göra något för någon annan. Jag tror inte att det förväntas något av oss som vi har väldigt svårt för eller inte klarar av. Vi kanske inte ens vet vad vi har gjort fast någon annan blivit välsignad genom oss. Jag tror att vi kan se det som en glädje. Och en förmån istället för krav. Ni som får nyheter från församlingen via mail har sett att det kommit ett upprop om hjälp till Indien. Man valde ju att stänga ner Indien när coronan började sprida sig där. Det har ju fått enorma följder för den fattiga befolkningen. Man kan inte jobba och man har inga ekonomiska reserver utan lever ur hand i mun som man säger. Därför svälter många nu. Agape i Indien fick myndigheternas uppdrag att försörja 200 familjer i 4 veckor till att börja med. Skolorna måste stängas, men lärarnas löner måste fortsatt betalas. Eftersom man inte har distansundervisning får man inte ta ut avgifter som man brukar göra för eleverna på Agape Mission School. Alltså tuffa ekonomiska utmaningar. Dessutom drabbades Barrett, Bartsans hemby, av katastrof när massor av hagel förstörde ris- och spannmålsskörden för några veckor sedan. Där uppe i bergen led man redan av matbrist på grund av problem med transporter i coronanedstängningen. Dessutom ser man jättebehov bland de fattiga som bara är i städerna för att jobba, för att försörja sina familjer som bor långt ute på landsbygden. De blev utan jobb när landet stängde ner. Många har försökt ta sig hem fast de hotas av fängelse för att röra sig ute på vägarna. Men många blir kvar. Men nu både arbetslösa och hemlösa. Man ligger under broar och annat som kan ge lite skydd mot vädrets makter. Vi har fått hjärtskärande bilder från Vikrant som visar hur dessa människor har det. Vill du vara med och hjälpa? Du kan skicka din gåva till församlingen och märka den Indien. Så skickar Annika in till Svensk-Indiska Agapemissionen som vidarebefordrar till Agape i Indien. Du kan också swisha direkt till 123-338-1399. 123-338-1399. Märk med corona. Nu ska vi ta och be tillsammans. Och vi ska be för den här gudstjänsten. Vi ska be för varandra och för situationen som vi har nämnt här. Och Herre, jag bara prisar dig. Jag bara ära dig. Jag tackar dig, Herre Jesus, för att vi får vara tillsammans här och fira gudstjänst. Tack Fader i himmelen att du har ordnat det så att vi får bli frälsta genom Jesu verk på korset och hans uppståndelse. Att vi har blivit levande genom uppståndelsen. Tack Herre Jesus, och om vi tillhör dig så lever vi om vi än dör. Och du har förberett något så underbart för oss, Herre. Jag prisar dig för det. Ära dig. Och Herre, vi kan inte nog tacka för den här nåden som detta är att få tillhöra dig. Herre, vi ber om välsignelse över den här gudstjänsten. Det som ska talas och det som sjungs. Att det får bli till glädje för den som lyssnar. Herre, vi ber för den som lyssnar också. Herre, du ser att vi lider av ensamhet många gånger och av att inte allt är som vanligt och att vi inte får mötas. Men tack Herre att vi får vara tillsammans så här ändå. Vi får vara tillsammans i Jesu namn. Tack för den friden det ger och tack för den glädjen det ger. Herre, jag bara prisar och bara välsignar alla som lyssnar. Herre, så ber vi för situationen i Indien. Vi ber för de som vill hjälpa, Herre, att de kan hjälpa. Vi ber om beskydd emot den här coronaviruset som vill bara sarga och förstöra. Herre, du vet den fruktan som har gripit hela världen. Men Herre, tack att vi får komma till dig. Och vi får be om beskydd, vi får be om hjälp och vi ber om välsignelse för det vi kan samla ihop och dela med oss av det goda som vi har här, Herre. För dessa människor som har drabbats av sån fruktansvärd nöd nu, Herre. Herre, jag bara välsignar allt detta. Och tack att vi får leva nära dig alltid. Amen. Nu ska vi sjunga en sång tillsammans igen. Och vi sjunger ur segertoner och det är sång nummer 4. Hela världen fröjdes.
Den här sången har sjungits i många hundra år, kom till på 1600-talet. När vi sjunger den så delar vi alltså den med de som har gått före oss. De som redan har fått komma hem till Herren. Och när vi sjunger om den så sjunger vi om det som var förtappat. Och det var ju vi det, innan vi kom till Herren. Och på slutet, han oss nådig är och blir trofast in till evig tid. Det ska vi tala mer om när vi kommer till predikan.
Ja, och nu ska vi få lära oss en ny sång. En sång som ursprungligen är rysk. Men Olga har satt en svensk text till den och den är hämtad ifrån Uppenbarelseboken 15:3.
Stora dina gärningar är, Herre Gud allsmäktig. Rättfärdiga och sanna dina vägar är, du folkets konung. Du önskar inte frukta dig och prisa dig. Blott du är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför
Predikan. Varsågod Staffan. Gud välsigne dig.
Tack för det. Den här predikan ska handla en hel del om den Gud som är helig. Vi kommer inte dit alldeles med detsamma. Du som har en bibel kan passa på att slå upp första Petrus brev. För dit ska vi om ett tag. Förra söndagen så fick jag nåden att tala om en orolig tid. Den tiden som vi har nu då, detta med corona och allt det som det rör sig kring. Och jag talade om att om man ska vara orolig beror egentligen på vem man är, vilken position man har och då positionen för Gud. Jag talade om att bli frälst, att bli född på nytt. Om att bli en ande med Herren. Förenad verkligen. Hopfogad med Herren. Och jag sa att det där är steg nummer ett med Gud som vill att alla ska bli frälsta. Och förenad alltså precis som en gren, den levande grenen är i trädet. De sitter fast. En ny position som gör att man ser rätt och tänker rätt. Och jag talade om nödvändigheten av att förbli i ljuset, för precis som med grenen, den behöver ljus för att leva i trädet. Alltså att vi ska söka ljuset, söka Herren. Och så slutar jag med att tala om hoppet, förvissningen vi har om Jesu återkomst när han kommer att göra allting nytt. Det har vi redan talat om också idag. Sjungit, allt blir nytt. Och då får vi rätt perspektiv. Rätt perspektiv för att inte behöva vara oroliga här och nu. Men däremot ska vi vara redo, vi ska vara beredda på saker och ting. Och jag vill bygga vidare på detta idag. Och då ska vi gå alltså till första Petrus brev. Och första kapitlet. Och där är det några verser som kommer mitt i. Men vi ska se först på sammanhanget. Petrus talar alltså om, rubriken i min bibel är på det där, ett levande hopp. Det som Petrus talar om alltså. Att vår Gud och Fader har varit barmhärtig. Och sett till att vi har det här hoppet. Att vi kan bli födda på nytt och med Guds makt bli bevarade. Och så säger han även i versen 6 där. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar. Och så kommer han då till de här verserna jag vill läsa. Jag börjar med versen 13. Där står det så här. Spänn därför, och därför syftar just på detta, det som Gud har gjort och det som vi får ta emot. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ett hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Det där med att spänna bältet om livet, det betecknar alltså att man ska fästa upp sina långa kläder som man hade på den tiden då. Sätta fast dem ordentligt så att man kan röra sig snabbt och vara redo för vad som än kommer. Spänn bältet om livet, var vakna, sätt ett hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Nu är det där egentligen då en väldigt bra sammanfattning om vad jag talade om förra gången. Och det är ju inte av en slump om man säger så. En mycket bra sammanfattning. Så ska det vara med oss. Och så säger han i vers 14. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Och då kan man undra över vilka begär är det. Ja, den som blev frälst i vuxen ålder har inte svårt att veta detta. För då har man provat på sånt som man inte ska ägna sig åt och inte vara styrd av. Men om man nu blev född på nytt när man var mycket ung, kanske som barn, så kan det vara knepigare att förstå vad det där är. Men man kan väl säga så här då, att om man tittar på hur människor i världen lever faktiskt, vad de tänker och vad de känner och vad de säger och vad de gör, så är det väldigt lite av det som vi ska ta efter, faktiskt. Väldigt lite är det. Och så kommer vi till versen 15 då, som ju bygger på vers 14 där. Han säger så här, Petrus. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni skall vara heliga, ty jag är helig. Helig betyder avskild, och i det här, alltså avskild då ifrån den här onda världen. Helig, avskild, syndfri. Och så säger han då, ni skall vara heliga. Men hur kan jag vara helig? Nu talar vi inte om att vara rättfärdig och förlåten, för det är inte riktigt samma sak, va? Rättfärdiga, förlåtna är vi. Men här säger han också att vi ska vara heliga. Som han är helig, lika ren. Men hur, det kan jag ju inte. Alla som känner sig själv lite vet om det. Att det räcker bara med att komma ihåg allt man har tänkt under en dag, så vet man att det är minsann inte allting heligt. Vi ska titta på detta. Och så ska vi se att det kanske inte är så illa som vi tror riktigt. Först så ska vi titta på Guds verk och hans mål med det, för att förstå vad som är grunden till detta. Alltså, först så skapade Gud himmel och jord och han sa att det var gott, eller hur? Och sen säger han, låt oss göra människor lika oss. Och han säger att det var också gott. Och gott betyder alltså att det var rent och bra. Det fanns ingenting ont där. Idag skulle vi då säga heliga, men då fanns inte det ordet, för det fanns bara gott. Och det fanns ingen mening med det ordet då. Men sen kom fallet, så synden kom in i världen, som vi alla har då del av. Och så småningom säger Gud att han ser att alla är onda. Och han bestämmer sig för att göra slut på det hela och börja om. Och han sänder floden. Och några få då, Noah och de som var med honom, de blir räddade. Och det börjar på nytt. Men det dröjer ju inte länge för synden är ju där fortfarande. Och sen finner Gud Abraham. Och han ger Abraham ett löfte och säger att i dig ska alla folk bli välsignade. Det är det löftet som så småningom fick sin fullbordan i Jesus. Men innan dess så valde han ut ett folk, Israels folk, och det är till dem han säger, ni ska vara heliga, som jag är helig. Men det kunde de ju inte. Det vet vi allihop hur det gick. Även om man följer lagen till punkt och pricka. Och det kan man ju inte. De kunde inte det. Så kom då Jesus. Och han hade med sig frälsning, förlåtelse för våra synder, rättfärdighet från Gud för den som tar emot. Och så vet vi då att han ska komma tillbaka. Och då ska han göra allting nytt. Och det som blir då, det är för dem som är heliga. Och bara för dem. Det får inte, dit kan ingenting komma in i det nya. Som har synd i sig. Eller som gör synd. Så Gud vill alltså återföra sin skapelse. Och föra in det i det som är heligt. Och så är han så god. Så han har inte utrotat oss. Utan han ger oss möjligheten att komma dit. Men ändå så säger han att vi ska vara heliga. Alltså versen 16 är ett krav. Det måste vara heligt för han kan inte ha gemenskap med oss annars. Det går bara inte. Men det är också ett löfte. Och det är inte många som har fått kläm på det. Det är krav men det är också ett löfte. Men hur kan det vara ett löfte? Om vi går vidare i första Petrus fram till verserna 23-25. Jag ska läsa dem rakt av först. Då säger Petrus så här. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd. Utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset. Och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort. Och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Nu ska jag komprimera det lite så blir det lättare. Ni är ju födda på nytt genom Guds levande ord som består. Ty Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Jesus är ju ordet och det är Jesus som har förkunnats för oss. Och vi vet att tro kommer av predikan och predikan i kraft av Jesu ord. Och när den som har hört det och tagit emot det, då han har blivit född på nytt. Tagit emot Jesus. Född på nytt genom tron på honom. Ja, det där vet vi. Väldigt, vi borde i alla fall alla veta det. Men vad menar vi då med tro egentligen? Nu ska vi gå vidare för att få ordning i allt det här. Tro. I Gamla testamentet så är det så att ordet tro, själva ordet tro, har samma rot som ordet sanning. De kommer från samma ursprung, de här två orden, tro och sanning. Och då inte vilken sanning som helst utan Guds sanning. Och det betyder närmast hans trofasthet. Alltså, det Gud säger, man kan lita på att det är sant. Och man kan lita på att han gör det. Man kan lita på att det kommer att ske om det ännu inte har skett. Alltså hans trofasthet. Guds sanning är alltså en del av Guds väsen. En del av hans härlighet. Ni vet, det talas om att hans härlighetstyngd, det vill säga att det är något mäktigt. Där finns det som Bibeln kallar för Guds sanning. Man skulle kunna säga så här, det är hans trofasta vilja och mening med livet och människan. Jag tar det en gång till. Guds sanning, hans trofasta vilja och mening med livet och människan. Och tar man det till sig så blir det rättfärdighet och frid i hans förbund. Det förbund som han upprättar med oss. Rättfärdighet och frid. Så tro blir då, om vi säger att tro, att se och svara på Guds kärlek. Att vi svarar på hans kärlek i kärlek till honom. Vi lyder honom. Vi litar på honom. Så tro blir detsamma som att göra sanningen. Vi ska ta det så här. Man säger att, om vi tar ordet lögn. Om man gör lögn då ljuger man, eller hur va? Lögn blir jag ljuger. Men om vi tar ordet sanning, då blir det sanning, göra sanning, sanning jag tror. Förstår ni? Jag tror i den betydelsen är det samma som att jag gör sanningen. Och därför är tro och sanning som ett när vi talar om vad Gud menar med detta. Det vill säga, om jag tror, då lever jag av sanningen. Jag lever i sanningen, Guds sanning, på allt vad han säger och allt vad han har gjort och allt vad han vill göra. Jag får min näring av den. Det blir mitt liv. Och det är precis samma sak i Nya testamentet. Ni minns väl att det står om Jesus att han kom och var full av nåd och sanning. Dels sanning, kunskap om Gud som han uppenbarade för oss. Men på alla andra sätt också sanning. Och precis som Ann-Marie nämnde, det har jag också med här då, att Jakob säger ju, tron utan gärningar är död. Det vill säga, att tro är att man, det är en handling vi gör Guds sanning. Det är det som kallas för levande tro då. Levande tro. Då förstår vi bättre det här med grenen i trädet. Varför den är så hopfogad med trädet. Trädet som är Guds sanning. Och vi då blir en levande gren i det. Men hur hänger det ihop med det här med helhet nu då? Kan man ju fråga sig. Det där var ju intressant och bra. Men detta med att vara helig. Jo, nu förstår ni. Nu kommer vi till något som är väldigt intressant. Nu ska vi gå till Romarbrevet. Och så ska vi hitta kapitel 8 i Romarbrevet. Och så ska vi titta på en väldigt känd vers där. Men först innan vi gör det så ska vi sitta på versen 18 i Romarbrevet. Där Paulus säger så här. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Alltså han talar om lidanden och han sätter det med att han menar det att det är inte så väldigt tungt om man jämför med det som kommer att komma. Den härlighet som kommer. Och det är i det sammanhang vi ska läsa då Romarbrevet 8 och 28. Jag tror att många av er kan den utan till. Men jag vill säga på en gång att den versen blir väldigt ofta missbrukad. Så här står det. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Och tyvärr är det så att många ser den där versen som en sorts bekräftelse på att vad som än, ja, att allt ska gå efter deras vilja på något sätt. Att man ska få precis den bostad man vill ha, den bil man vill ha eller den hustru eller man man vill ha eller vad det nu är för någonting då, va? Och det kan ju vara så. Men det är inte det som är meningen med versen. Det är inte så att om jag hittar en massa pengar på gatan så ska jag automatiskt tänka, åh, nu kan jag köpa den där bilen jag längtat efter. Det kanske är så att Herren vill att du ska ge bort dem till någon som verkligen behöver dem. Alltså, versen 28 måste läsas ihop med versen 29. De hänger ihop. Så vi tar allt ihop då. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Om vi gör det kompakt så blir det så här. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till att formas efter hans sons bild. Det är det handlar om. Gud leder så att vi ska bli lika hans son. Men lägg märke till att det står också att för de som älskar Gud, och vilka är det då? Ja, det är de som har den här levande tron. Det är de det handlar om. De som är förenade med honom älskar Gud. Det räcker inte bara med att veta att han finns, utan man ska leva för honom. Och då händer det häpnadsväckande, alltså att Gud leder saker och ting utan att vi behöver fundera på det, så att vi blir formade och blir lika Jesus. Alltså det som kallas för helgelse, med ett gammalt ord som man inte hör ofta idag. Men helgelse betyder helt enkelt att bli lik Jesus. Och säg mig den kristen som inte vill bli lik Jesus, det är ju honom vi älskar. Det vore ju ganska konstigt om vi inte ville bli lika honom. Det står på ett annat ställe att utan helgelse ska ingen se Herren. Och då förstår vi att det är viktigt detta. Men alltså Gud tar hand om detta. Här har vi då löftet. Han kräver helhet av oss. Men han tar hand om det. Han sköter det åt oss. Vi behöver inte fundera på det egentligen. Det enda vi behöver fundera på är vilken respons vi ger på det som kommer emot oss i livet. När det kommer lidande, till exempel, av något slag. Hur reagerar vi på det? Klagar vi högt och ljudligt och ständigt och jämnt? Eller bara lite grann och sen så inser vi att det finns en mening med detta? Eller någon begår någonting dåligt emot oss? Är vi snabba att klaga och skvallra om den personen? Eller inser vi att jag måste förlåta, Herre, hjälp mig att förlåta? Eller jag blir avundsjuk på någon? Eller vad det än handlar om, alltså. Allt det som kommer emot oss samverkar till det bästa om vi har rätt respons. Och så växer vi. Det som var väldigt jobbigt för oss för 10 år sedan kanske inte alls lika jobbigt om samma sak händer idag. För vi har vuxit. Vi har blivit mer lika Jesus. Vi märker inte själva. Det gör vi inte. Jag märker i alla fall inte det. Om jag nu skulle bli mer lika Jesus. Jag hoppas att det är så. Men Herren sköter det där. Han tar hand om det. Och det som återstår, för vi kommer inte bli färdiga, men det som återstår, det ordnar han när vi får se Jesus som han är. Det vet vi, för så står det. När vi får se honom som han är blir vi förvandlade. Då gör han resten. Och då blir vi alldeles så heliga som Herren vill ha oss när vi kommer till honom. Alltså, frälsningen har en början. Man blir född på nytt. Det måste ha en början. Precis som ett barn måste födas. Men den har också en fortsättning. Och båda de här är lika nödvändiga. Det måste gå vidare. Och det är inget skrämmande. Inte alls. Herren vet ju hur mycket han vill, vad ska vi kalla det för, hur mycket vi tål, kanske fel att säga det då, va? Men det står att han ska inte pröva oss över vår förmåga, eller hur? Alltså han vet vad han sänder i vår väg. Han har koll på det. Vi litar på honom. Och då blir den här processen, alltså helgelseprocessen, någonting som är en naturlig del av vårt liv med honom, av vår vandring med honom. Jag har en rubrik på det jag talat om idag, men jag har sparat den till nu. Förra söndagen så talade jag om en orolig tid. Rubriken för idag är faktiskt en härlig tid. En härlig tid när man har rätt perspektiv. Rätt perspektiv, alltså. Att man inte bekymrar sig för vad Herren sänder i min väg. Jag litar på att han vet vad han gör. Jag ber till honom och kanske han tycker att det är rätt. Och då får jag det. Man kanske inte tycker det är rätt. Och jag får lita på honom. Alltså, har man rätt perspektiv så blir det en härlig tid. Nu kan det vara så att jag inte alltid upplever det. Eller du som lyssnar kanske inte tycker att det är så härligt. Nu vill jag inte säga att alltså, lidande är lidande. Har man jätteont så gör det jätteont. Och det är inte lätt att jubla då. Då får man vara väldigt helgad. Men efteråt förhoppningsvis någon gång så går det över. Förhoppningsvis. Och då kommer det frid. Och allt lidande är ju inte smärta. Det finns ju många sorters lidande. Men det är det som, både Paulus talar om och Petrus talar om. Då. Jesus talar om det. Lidande är en naturlig del av vår vandring här. Det kan vara fysiskt lidande och det kan vara lidande med man blir utsatt för förtal eller vad det nu kan vara. Och tar vi det på rätt sätt så leder det till någonting bra. Men det kan ju också vara så att du aldrig någonsin upplever att det är härligt. Och då kanske du ska se efter hur du lever. Alltså ärligt se efter hur du lever. Om ditt fokus verkligen är på Jesus. Tänk efter om det verkligen är så. Du kan ju se det om du tittar på vilka du helst umgås med och vad du helst tittar på, vad du helst läser och vad som är viktigt för dig. Så kan du ju tänka, skulle Jesus ha gjort så där om han var i mina kläder? Och det som du då, om Herren visar någonting för dig, då ska du lägga bort det. Lägg bort det bara. Gå ifrån det. Lämna det. Men inte bara lägga bort, du ska också lägga till någonting. Du ska lägga till det som Herren vill att du ska göra. Ägna dig åt honom. Läs hans ord. Läs goda böcker. Gör sånt som du vet att Herren skulle vilja att du gör. Och då kommer din situation att förändras. Den kommer att förändras radikalt. Nu vill jag läsa som avslutning ur andra Korintherbrevet. Kapitel 3. Och vi ska ta oss till slutet av kapitel 3 där. Där står det så här. Ja, alldeles innan så talar Paulus om en slöja som fanns för de som var i gamla förbundet. Men han säger så här att i Kristus tas slöjan bort. Och versen 17 så står det så här. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och med frihet menas här då frihet att kunna se Herren. Kunna höra vad han säger. Förstå ordet. Glädjas åt den han är och vad han gör. Alltså, Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Alltså Jesu härlighet som vi kan se och uppfatta, i alla fall något av, den smittar av sig och vi förs också dit i mer och mer härlighet. Oavsett om vi inte ser det och inte förstår det, men så är det, det sker. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Precis det som Gud har bestämt, att vi ska bli lika Jesus. Så om man nu kan komma ihåg det här, att Herren har sagt att vi ska vara heliga som han är helig och att han också gör det, han handlar med oss och vi behöver inte vara oroliga för det så länge vår reaktion är den rätta. Och om den inte är den rätta, ja, då får vi be om förlåtelse och ångra oss, och då förlåter han ju. Så står det ju, han förlåter. Så Herren ger inte upp, han fortsätter. Och då vill jag påstå det här. Trots allt så är det då en härlig tid för den som är frälst och vandrar med Herren tills han en dag får komma hem. Om det nu tar 80 år eller mer, eller det tar mycket kortare tid. Det hör inte hit. Det är i alla fall en härlig tid när vi har rätt perspektiv. Jag bekänner att jag inte alltid har det där, vad ska vi kalla det, 100% klart för mig. Men jag vet att det är så. Och tillsammans så kan vi hjälpas åt och påminna varandra om detta. Tänk på alla dessa gamla sånger som man inte sjunger längre. Om hur härligt det är, va? Det är sant. En härlig tid. Fader i himlen, nu ber jag för alla mina syskon, mina älskade syskon, bröder och systrar i dig. Du som har dragit dem i trofasthet till Jesus Kristus. De har blivit frälsta, födda på nytt. Fått din ande, oupplösligt förenad, hopfogad med dig. Och så vandrar vi nu allesammans med dig. Hjälp oss att ha frid och förtröstan och verkligen tro på allt det du säger. Och lita på att du också helgar oss, gör oss lika Jesus. Hjälp oss att ha rätt reaktioner. Vi tackar dig för att du hör vår bön i detta. Och din vilja ska ske i allt. Amen. Nu ska vi sjunga en avslutningssång. Och det är också en gammal sång. Det är ur gamla segertoner, och ni som är lite äldre känner igen texten. Saliga visshet ska vi sjunga. Den vissheten som vi kan ha. Att Jesus är min. Han är min herde.
Saliga visshet, Jesus är min. Han är min herde, kallar mig sin. Saliga visshet, allt är nu väl. Jesus har löst min kropp och min själ. Han är min glädje, sång. Honom jag prisar livsdagen lång. Han blir min lovsång, evigt hos Gud. Han är min brudgum, jag är hans brud. Allting jag uppgav, allting jag vann, evighetsdagen härlig och brann. Himlen är öppen, änglar från Gud bringar till jorden frälsningens bud. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar dagen lång. Han blir min lovsång, evigt hos Gud. Han är min brudgum, jag är hans brud. Nu kan jag salig sjunga hans pris. Själen nu njuter himmelens spis. Stoft och renad av Gud. Jesus är min och jag är hans brud. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar livsdagen lång. Han blir min. Han är min brudgum, jag är hans hans ord. Saliga visshet.